Vi tonar in. Interiör ett tyst rum. Tre gamla videokameror är riktade mot två personer som sitter mitt i rummet framför ett skrivbord. Kameran gör en åkning i en halvcirkel som startar bakom personerna och stannar 3 meter framför skrivbordet. Vi ser en kvinna som ser ut att vara närmare 50 år. En man sitter bredvid. Han är högst 30 år. Båda lutar sig över en svart låda utan lock. Kvinnan säger något på ett språk som inte går att identifiera. Men det låter som alviska. Mannen tecknar hastigt ner något i en anteckningsbok. Kvinnan säger återigen något varpå mannen skriver i anteckningsboken. Så här pågår det i en knapp minut. Sen blir det knäpptyst och båda tittar spänt på lådan. Hade det funnits en klocka här inne så hade sekundvisaren hörts. Nu hörs istället ingenting. In i rummet kommer en man med slips. Han går fram till paret och ställer en fråga på ett språk som de inte verkar förstå. Talar han klingon? En konversation uppstår, men paret förstår inte mannen med slipsen och mannen med slipsen förstår inte paret. Klipp till en man med ståtlig mustasch som sitter på en hög pall i högra hörnet av rummet. Det är Tobbe. Tobbe viker det sista på ett pappersplan. Sen säger han:
Här, er Wardley-karta.
Sen kastar han planet mot kvinnan som fångar det. Kvinnan vecklar ut pappersplanet och skiner upp. Hon pekar på pappret och mannen med slipsen skiner upp. Tobbe börjar nynna på en välbekant melodi.
Välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling i grupp. Jag heter Tobias Sandberg och jag sitter här med Ola Elnestam.
Hallöjsen!
Hur är läget?
Det är bra, tack. Hur är det själv?
Jo, det är fint.
Ja.
Har ni fått våren?
Nej, det beror på vad man menar med vår i och för sig. Men det var... Det kom en liten köldknäpp, kändes det som. Och så lite... Ja, snö på det, sen tinade det upp och sen frös det på. Så nu är det snorhalt överallt.
Ja, härligt.
Ja.
Ja, vi har fått lite kyligare också, men det är väl kyligare här, är ju typ 5 plus grader. Så att...
Ja, jo.
Ingen risk för att det ska bli halt just nu. Nej. I alla fall.
Citronerna mognar snart och det är dags
att
bära
vidrupsgröden. Jag såg faktiskt att buskarna börjar få blad nu. Så...
Ja.
Snart är det grönt.
Ja. Mm.
Idag så är det avsnitt 95. Och vi ska fortsätta lite på förra avsnittets tema, som var Wardley-kartor.
Ja, vi ska väl dyka riktigt djupt ner i det här och gotta oss i det.
Mm, för vi tyckte att det fanns lite mer att ta av där.
Ja.
Men innan vi gör det så ska vi ha en inzoomning som vanligt. Och så kan vi väl passa på att meddela att konferensen nu är fullsåld, slutsåld heter det.
Ja.
Fulltecknad.
Ja, ja, det är några enstaka som inte har svarat ännu på...
Inte har verifierat sin plats.
Nej, så det finns några, jag skulle säga att det finns några enstaka biljetter kvar.
Mm. Om inte annat så har vi en väntelista, för det kan ju hända så att folk trillar av senare också.
Yes, och så har vi en liten fräsig sajt också nu.
Ja, precis. Bara en sån sak. Det saknade vi förra året.
Ja.
Nu tänkte vi år nummer 2, då får vi åtminstone ha en sajt.
Ja. Där kommer vi lansera. Där kommer vi lansera talare när de blir fastställda också, så att säga.
Mm, precis. Än så länge så har vi 2 talare där, va?
Mm.
Och det är ju Åsa som skulle varit med redan förra året, men som blev sjuk då tyvärr.
Mm.
Så då får hon en ny chans i år.
Mm.
Och sen så kommer Ulrika Park.
Mm.
Har vi något mer att komma med? Agical har lanserat sitt nya koncept En dryg minut.
Ja.
Det kan vi nämna här också.
Ja, det är kul. Det är jätteroligt.
Små korta YouTube-snuttar.
Ja.
Som poddavsnitt fast extremt komprimerat. Och i videoformat.
Ja, men det är sån här, det är till för dem som inte orkar lyssna på poddar. Och så, om ni känner så här, men jag vill trycka iväg det här på någon, och så bara kan ni skicka en dryg minut på dem.
När det här avsnittet släpps så har vi släppt 3 dryga minuter.
Ja.
Så att det är bara att gå in på YouTube där och söka efter en dryg minut, så kommer man hitta det.
Härligt.
Ska vi sparka igång inzoomningen då?
Ja, det gör vi. Det där lät precis som ljudet för inzoomningen nämligen.
Du tyckte det?
Ja.
Vilken tillfällighet.
Ja.
Det är jag som har föreslagit inzoomningen den här veckan.
Ja. Jag är lite pepp på den.
Egentligen så är det min dotter som har gjort det.
Ja.
För att det är en övning kan man väl säga som hon har kört i skolan med sin lärare. Det är väl hennes lärare som har kört det med sina elever. Mm. Och när hon berättade det där för mig så tyckte jag det lät som en jätterolig liten lek.
Ja. Och sen berättade du för mig också och då tyckte jag att det lät som en jätterolig lek.
Ja. Det är väl lite som en vad kan man säga, inspirationsövning, heter det? Nej, det heter
improvisationsövning.
Improvisationsövning, det var det ordet jag letade efter. Tack. Det heter förklara dig. Och det handlar om att man får ett påstående som man inte har hört innan. Och så ska man improvisera en förklaring till varför det har blivit så här.
Ja, nu blir jag lite nervös helt plötsligt.
Så jag tänkte vi kör ett par sådana var.
Ja, jag har förberett 3 stycken till dig.
Okej. Ska du börja med det då?
Ja. Du och din kollega sitter och programmerar. Kollegan drar igång en terminal och skriver git add minus minus all. Du höjer upp handen och så hejdar du din kollega och så tar du tangentbordet och så suddar du ut allt det, så skriver du git reset minus minus hard och trycker enter. Förklara dig.
Jo, men det är ju så här att det finns ju en bugg i den här koden som jag precis kom på. Ja. Och för att eftersom det är han som har skrivit koden. Fan, det här var ju skitsvårt. jag kom på ett mycket bättre sätt att lösa det på, helt enkelt.
Ja.
Eftersom jag tycker att vi ska köra strong pairing så tycker jag att vi måste börja från clean slate. Så att vi gör git reset och sen så ska jag förklara hur jag har tänkt att vi ska lösa det istället. För att den tidigare lösningen innehåller ju helt klart buggar.
Ja, ja, men det förstår jag. Att det var så det hängde ihop.
Okej, ska jag ta en till dig nu då?
Visst.
Ni har kodgranskning i laget. Och man upptäcker att du har använt en singleton. Förklara dig.
Det var så att vi... jag hade läst den här Gang of Four-boken. Och sen så hade jag lagt fram den och sagt så här att... det här innehåller massor med roliga patterns. Och då var det en tjej i vårat lag. Hon föreslog att vi skulle ha en pattern-tävling. Och den som först använder alla olika patterns i den här boken... kommer vinna en chokladask.
En liten pattern challenge alltså.
Ja, en pattern challenge. Och det här singletonen var den sista. Jag gick och så liksom skruvade lite på mig. Men sen så tryckte jag in den bara för att.
Ja, det är bra. Det köper jag.
Pew. Nu skruvar vi upp lite här. Svårighetsgraden. Du sitter och tittar på skärmen. Och sen tittar du på ditt tangentbord. Och sen... på skärmen och sen på tangentbordet. Och sen tar du bort händerna från tangentbordet. Bara rycker de bort. Varför gör du det?
Jag inser att vi har gjort en felkoppling. Och tangentbordet är ju strömförande. Så att om jag skriver en enda knapptryckning. Då kommer jag få 220 volt rakt inom kroppen. Och det vill jag inte vara med om.
Nej, det förstår jag. Det är jättedåligt.
Så att det jag nu ska göra nu är att jag ska gå och hämta mina handskar som är skyddade mot ström. Så, som inte är strömförande. Så jag kan fortsätta programmera.
Ja, okej. Okay. Och byta ut tangentbordet då, eller?
Nej, nej. Det funkar alldeles utmärkt.
Ja, du ska fortsätta skriva med dina isolerande handskar.
Ja.
Ja.
Okej. Nu tar vi någon som inte är direkt kopplad till data här.
Mm.
Du är jagad av två män i svarta rockar. Förklara dig.
Ja. Jag har precis... oj, oj, oj. Jag har tagit ett USB-minne, en USB-sticka. Som jag har laddat ner jättemycket data på från en konkurrent. Och på den här stickan så finns hela deras kundregister. Jag har precis kommit ut ur porten och då hör jag hur någon skriker: fånga tjuven. Och så börjar jag springa och då har de här svarta männen jagar mig nu.
Ja, det är bra.
Ja, nu kommer min tredje och sista här då, Tobbe. Håll i dig nu.
Ja.
För nu blir det åka av. 10 minuter in i ett möte så reser du dig, går fram till whiteboarden som är helt proppfull med grejer. Du raderar allt på den och sen vinkar du till alla andra på det mötet och följer efter dig och så går du ut. Varför gör du så här?
Jag inser att det här designmötet som vi sitter i har gått lite i stå.
Mm-hmm.
Och om vi istället kan bara komma igång och programmera så kommer vi lösa det här väldigt mycket snabbare. Det har liksom blivit så här fullkomlig analysparalys här inne i det här rummet. Och efter en, jag tror att om vi tar en snabb promenad allihop och sen så sätter vi oss bara och programmerar lite på det här så kommer det gå väldigt mycket snabbare.
Ja, men den känslan känner jag igen.
Mm. Ja, nu har inte jag förberett någon mer. Ska vi nöja oss där? Eller vill du ha en 3D som jag improviserar fram?
Nej, vi kan nöja oss där. Om inte du känner för att du vill dra, sätta mig på pottan här igen.
Nej, vi kan göra det här fler gånger. Det var ganska roligt.
Det var kul. Nu tycker jag vi hoppar på huvudämnet. Ska jag bara prassla med lite papper här. Vad tror du? Ska vi... De som inte har lyssnat på avsnittet innan om vårdlekart och introt tycker jag ska lyssna på det.
Definitivt.
Men vi kan ändå beskriva lite snabbt vad en vårdlekarta är eller den karaktäristiken här. Vad liksom en vårdlekarta vill göra.
Mm.
Det är någon form av... Det är liksom motsvarigheten till en karta i krig. Där liksom, i krig så är topologi väldigt viktigt.
Mm.
Och en visualisering. Så en vårdlekarta är liksom motsvarigheten då till affärsvärlden. Någon form av strategidokument.
Mm.
Och den tar all den här karaktäristiken från en som är viktig på en karta. Som är, det är en visuell representation. Den är specifik för ett sammanhang. Den har ett ankare, positionering, komponenter och förflyttning. Precis som en vanlig karta.
Ja.
Det är liksom essensen i en karta och en vårdlig karta. Sen tar den också ett litet avstamp i den här strategiska cykeln. Eller en strategiloop. Som är lånad från Sun Tzu. Där pratar man om syfte, landskap, klimat och doktrin och ledarskap.
Ja.
Och Simon Wardley då, som är upphovsman till den här, han tycker att i affärsvärlden så glömmer vi bort ledarskap, klimat och doktrin. Utan de flesta har ett syfte och sen går man rakt på ledarskap och då tror att det ska räcka. Men i den här strategicykeln då så finns det landskap och klimat och doktrin. Och idag ska vi prata en hel del om mönster för vad gäller doktrin.
Precis. Borra lite i det.
Ja, så vi kommer kolla på doktrinmönster, komma med lite exempel för det. Och sen så varför, eller så här, vilken, han brukar kalla det här hurets varför. Det vill säga, när du i schack till exempel, så här, vilken pjäs ska du flytta nu och varför ska du flytta den då? Sen kommer vi titta på lite signaler som berättar om liksom, hur situationsmedvetna är vi. För det är det som är det viktiga här då. Men när du har den här kartan så ska vi försöka ta oss bort från... Vi vill komma ifrån beslutets tyranni, som Simon kallar det, som är det här var, när och hur. Och istället komma till det här var ska vi attackera och före varför. Så vi börjar med ett var attackerar vi och sen tar vi varför. Och det handlar om så här, hur situationsmedvetna är vi kring den här ordningen som vi ska göra saker i. Så det kommer vi titta lite grann på också. Mm. Och sen så tänkte vi vara lite mer tydliga med de här orden som används. Så det blir någon form av så här meta-information om just kartor. Mm. För det finns ett litet språk här. Det här gemensamma språket som kartan är ger också upphov till ett annat språk. Alltså de riktiga orden som vi använder när vi pratar om Wordly-kartor. Så jag tänkte att vi bara plöjer igenom dem lite snabbt.
Mm. Vi börjar där helt enkelt.
Ja, så jag tänkte att vi tar kanske varannat ord här. Mm. Så vi har någonting som kallas för sammanhang eller ett kontext. Och det, när vi säger det, när kontextet då, då menar vi syftet och landskapet.
Mm. Sen kan vi prata om miljö. Och då, det vi pratar om då, det är kontexten och dess förändringar.
Mm. Och sen har vi någon form av, sen har vi situationsmedvetenhet. Och det tycker jag är självförklarande. Mm. Hur medveten du är över din situation och liksom din omgivning.
Sen om vi pratar om faktisk karta så menar vi då kartan vi använder just nu.
Mm. Man kan ha en typ också på den här kartorna. Det kan handla om aktiviteter och praxis, data eller kunskap. Så de här komponenterna kan vara olika saker. Det behöver inte vara en databaslösning, utan det kan faktiskt vara, det kan vara kunskap som vi håller på mappar eller kartlägger
eller aktiviteter.
Ja.
Och sen när vi pratar om stadium eller skede så menar vi då det här vilket stadium i utvecklingen som en viss komponent befinner sig då. Att det här vi pratade om i förra avsnittet med födelse, anpassad produkt eller stapelvara.
Och sen så när vi säger komponent, då är det liksom en liten enhet eller entitet i den här kartan. En liten ring eller cirkel. Det kallar vi för komponent.
Ja. Så när vi ankaret i kartan. Och i en Wordly-karta så är det alltid användarens behov som man utgår ifrån som ankare.
Ja, och relativt till ankaret då så har vi en position. Och det är ju en entitetsposition. Ja. Det är viktigt i kartor då, att kunna relatera till de här positionerna.
Sen kan vi prata om behov, och då är det något ett system på en högre nivå kräver.
Ja.
Som ett beroende sak, liksom.
Ja, och samma sak här, förmåga då, det är någonting som det tillhandahåller ett högre system. Så de här Wordly-kartorna är ju lite fraktala skulle jag säga. Mm. En komponent i ett system kan vara en hel karta i ett annat system.
Precis. Förflyttelse. Ja, då pratar vi om hur utvecklad en komponent är.
Mm. Och gränsytor, det är koppling mellan komponenter.
Flöde, det är överföring av pengar, risk och information mellan komponenter.
Och klimat då? Det är alltså spelets regler och mönster som påverkar över olika sammanhang eller kontext.
Medan doktrin då, det är tillvägagångssätt som kan användas oavsett kontext.
Och strategi som är ett kontextspecifikt tillvägagångssätt. Så jag skulle säga att nu har vi bara pepprat våra lyssnare här med ord.
Ja.
Det är lite taskigt, men vi kommer prata mycket om klimat, doktrin och strategi. Kanske mest av allt om doktrin idag, eftersom vi ska prata lite doktrinmönster. Mm. Men när vi gör en sån här kartläggning, då finns det egentligen två stycken områden eller fel som vi som vi oftast hamnar i eller gör. Och det är när vi tittar, gör produkter och tittar på produkter. Och de här felen, det gäller liksom både experter och kunder. När vi gör de här kartläggningarna så tittar vi så här, när går en produkt över? När liksom byter den stadium, eller i det här skedet då, när passerar den från födelse till anpassad? Där gör vi ofta fel, för vi tror att det är på ett visst sätt, men sen är det på ett faktiskt sätt. Och när den går från skräddarsydd till produkt, då tror vi att liksom, nej, men där har vi oftast fel. Men mest av allt så gör vi felet när vi går från produkt till stapelvara. Det är svårt att veta när en produkt har gått till stapelvara. Vi ska kolla på det lite längre fram här. Men det finns olika sätt att visualisera hur ett sånt här skede, vilket skede den är i. Och då har det att göra med lite early adopters och late majority etc. Vi kommer prata lite mer om det sen. Men där ser vi oftast fel, och där kartlägger vi ofta fel. Ett exempel på det här är, du vet, Ford. Han ställde frågan till folk så här, eller hade jag ställt frågan till folk vad de ville ha, då hade de sagt en snabbare häst.
Ja, klassiskt citat.
Ja, det är ett klassiskt citat. Och det är ett fel som vi gör när vi ska kartlägga här. Vi fixerar på det här arvet. Vi tror att vi vill ha en häst som är snabbare. Vi tror att vi vill ha en produkt, och sen så bara kanske en liten, man skruvar till den lite grann. Mm. Men så är det oftast inte. Ett annat fel vi gör, det är när vi tittar på produkter som ligger långt till vänster, som är verkligen så här i födelsen. Då har vi ingen som helst aning om hur lång tid det kommer ta att utveckla de här sakerna, vad de kommer att leda till, vilken vinst det kommer vara etc. Utan det är vilda chansningar, och så ser det ut långt till vänster.
Mm. Oftast vet man nog inte ens vad det är för hur det kommer te sig.
Nej.
Var det kommer att sluta någonstans.
Nej. Och vi vet inte heller när det kommer hoppa över och bli liksom, gå från födelse till anpassad etc. Nej. För vi håller på att experimentera så himla hårt där.
Mm.
Och sen så är den så här ständiga frågan, och det här är inget fel vi gör, utan det är så här, vem är användaren? Ankaret är viktigt i en kartläggning. Det är viktigt att veta vem som är användaren, för att vissa organisationer, de tror att de själva är användaren.
Mm.
Och fokuserar på sig själva och i de egna behoven, och tror att när vi måste tjäna pengar. Det är det vi ska börja med. Det är ankaret till vår karta, men det är det inte alls det. Utan om man börjar där, då har man fått lite grann om bakfoten.
Mm. Pengarna kommer automatiskt.
Ja, precis.
Om man gör rätt.
Exakt, om du löser ett behov som en användare har. Det är en signal kring ankaret. Så här, hur situationsmedveten är vi angående ankaret? Ja, jobbar vi med användarens behov så är vi väldigt medvetna. Jobbar vi med de egna behoven, då vet vi inte så mycket om liksom vårt ankare där.
Nej.
Så när vi väl har kartlagt eller börjar med vår kartläggning, så är det viktigt att tänka med några saker. Det finns några doktrinmönster som jag tänkte vi skulle gå igenom.
Mm.
Och ett av de här är använda ett gemensamt språk.
Ja.
Jag hintar lite grann om det här i inledningen, i introt. Vissa hävdar att de tekniska människorna inom en organisation, då pratar alviska, och ekonomerna pratar klingon. Och när de här träffas, då kan de liksom inte kommunicera med varandra. Och därför ska vi ha de här vårdkartorna.
Mm.
Det är det de gör. Det är väldigt lätt för någon, om du pekar på en komponent och så säger du så här, ja, men den här komponenten här, ska vi utveckla den själva eller inte? Och så tittar vi långt till höger då och säger så här, nej, men det här är stapelvara. Mm. Varför ska vi utveckla stapelvara på det här företaget?
Mm.
Eller ska man vara väldigt medveten om varför man gör det i alla fall? En egen utvecklare. Alla andra företag anser att det här är en stapelvara. Ska vi verkligen göra den själva? Nja, eller jo då, det ska vi göra.
Vi ska skriva vår egen databas.
Ja, Ett annat bra doktrinmönster, eller ett doktrinmönster som vi ser, är att vara transparent. Så när du har din karta då, då är det viktigt.
Det låter buzzwordigt att vara transparent.
Ja, det gör det. Jag vet inte, hur ska...
Det handlar om genomskinlig.
Du ska gå runt och bara vara en genomskinlig blubber. Nej, men du ska visa din strategi tidigt.
Ja.
Om du har den här vårdlekartan, du skulle berätta om så här. Nej, men jag tänker mig att vi är här och attackerar här. Eller jag tänker att vi ska jobba väldigt hårt på att vidareutveckla den här typen av lösning. För det är det som är viktigt. Ja, men då står någon annan där och så kan de, oavsett rang eller position eller liksom roll i företaget, peka på den där och skjuta ner din idé.
Eller förbättra idén.
Eller förbättra idén, ja. Men du vill ju verkligen att innan du drar ut i strid, så att säga, så vill du testa det här.
Mm.
Och då är det ju bra om man kan vara så transparent med sin strategi att någon annan kan se vad du tycker och tänker.
Mm.
Och samma sak med ett tredje doktrinmönster då, som är att utmana antaganden.
Ja.
Så vad annars ska du ha din karta till om det inte är så här, nej, men jag antar att vi är här. Och så pratar du och jag med varandra och så säger du så här, men jag trodde ju att den här komponenten, jag tycker att det är en produkt. Kan inte vi köpa in en produkt? Ja, säger jag, vi måste skräddarsy den här produkten i vilket fall som helst i sådana fall.
Mm.
Och så säger du, nej, det måste vi inte alls det, för att den finns faktiskt i den här tappningen, så vi kan köra produkter där. Sen har vi ett fjärde mönster som gör att vi kan, om vi kartlägger flera olika behov i en stor organisation, då kommer vi kunna hitta dubbletter i våra kartläggningar. Och vi kommer också kunna hitta någon form av jäv. Så jag tänkte att vi i vår lilla grupp, vi har kartlagt ett behov som en användare har. Vi tycker att databaser ligger på något ställe, vår webbserver ligger på ett annat ställe, och sen så har vi några egenutvecklade system. Så tänker vi oss kartan framför oss.
Mm.
Sen så tar vi och besöker en annan grupp som också har gjort en kartläggning.
Mm.
Och så ser vi att deras databas är väldigt långt till vänster.
Mm.
Det vill säga den ligger i det här skedet, födelseskedet eller anpassade skedet.
Mm.
Och sen går vi till en tredje grupp och ser vi att deras databas är lite längre till höger. Och sen går vi till en fjärde grupp. Och sen så efter ett tag när vi har besökt 6 stycken olika grupper, så ser vi att nej, det är en grupp som har lagt vissa komponenter längre till vänster. Och då har vi hittat någon form av jäv där i den gruppen. De tycker att nej, men den här komponenten är lite mer i födelseskedet. Och då kan man ställa sig frågan, varför tycker de det?
Mm.
Är det de som har fel eller är det alla andra som har fel?
Mm.
Vi kan också hitta duplikat om vi ser att nej, men den här komponenten förekommer väldigt, väldigt ofta.
Mm.
Då kan man ställa sig frågan, är det samma komponent eller är det olika komponent? Då kan vi hoppas att vi inte har 14 stycken olika CRM-verktyg eller riskplaneringsverktyg eller ERP-system.
Mm.
Utan att vi skulle kanske kunna eliminera 13 av de här och ha bara ett enda.
Företaget har 15 olika använda databaser.
Ja.
Med samma personer i.
Ja, det skulle kunna vara så.
Mm.
Ett CRM-system som, alltså Customer Relations Management heter det, va? Alltså typ hur vi jobbar med våra kunder. Har 15 olika sådana system. Det kanske skulle kunna gå att tryckas ihop till ett och samma.
Mm.
Som kuriosa så lyssnade jag på en intervju med Simon Wardley, och han jobbar mycket inom offentlig sektor i England.
Mm.
Han hade varit på någon offentlig sektor där de hade uppemot 300 system för just registrering av användare. Det är ganska många olika.
Ja.
Det är ganska många olika. Och sen så får du också någon form av lexikon när du sitter och jämför kartor med andra. Det blir liksom ett ord för vissa system.
Mm.
De kallar sig för någonting.
Mm.
Och vad är det här? Ja, men det är ett inkassosystem, eller det här är ett
faktureringssystem.
Fakturering, eller meddelandehanteringssystem eller kundhanteringssystem etc. Och då kommer vi in på en liten intressant sak också, eller ytterligare ett doktrinmönster. Som vi touchade lite grann vid det förra avsnittet när vi pratade om att vi ska använda rätt metod.
Mm, precis. Beroende på vilket skede vi befinner oss i och sådär.
Exakt så. Och det var väldigt roligt. Det var två stycken Väg 74-lyssnare som hade kommit, jag vet inte om de separat kom till den här insikten, men det var Hannes Lindblom och David Högberg.
Mm.
De gjorde den här reflektionen att det här påminner väldigt mycket om Kunevin.
Mm.
Och Kunevin är ett sätt att beskriva hur du ska ta dig an olika problemdomäner. Hur du ska ta dig an problem som ligger i olika domäner. Om det är ett komplicerat problem eller ett komplext problem. Eller ett trivialt problem. Eller om det är liksom ett helt kaotiskt problem.
Mm.
Och jag tyckte det var en väldigt, väldigt bra reflektion.
Mm, verkligen.
Så ligger det här systemet då i skedet långt till vänster, i födelseskedet eller sånt där. Ja, men då kan vi ju utveckla det här med hjälp av en lite mer lättrörlig metod som anpassar sig lätt efter förändring.
Mm, precis. Extremt korta återkopplingsloopar och sånt där.
Ja.
Hur vi lär oss så mycket som möjligt så fort som möjligt.
Mm. Och ligger det lite längre till höger eller i mitten där då, det så här hyllprodukter, ja, men då köper vi någonting från en hylla.
Mm.
Då har vi en lösning så här. Det här problemet har en lösning. Och då applicerar vi den. Och om vi går ut längst ut på stapelvaror, då kan vi lägga ut det där på entreprenad. Det mappar väldigt fint mot de här hemvisterna i Kunevin.
Ja.
Och det finns en liten blogg om just Kunevin och Wardley kartor.
Mm-hmm.
Så jag tänkte vi länkar till den i våra show notes.
Mm, det tycker jag.
Så folk läser om den. Och nästa doktrinmönster som uppstår när du börjar tänka Wardley kartor är att du ska tänka smått. Tänk smått. Och vi har ju pratat om det här om, och då menar vi teamstorlek.
Mm.
Vi har ju pratat om den perfekta teamstorleken.
Vadå, ska vi inte skala upp?
Nej, inte teamen. Möjligtvis till antalet. Möjligtvis. Men håll teamen små. När vi pratade om den optimala teamstorleken så kom vi fram till 5, va? När det gäller mobbprogrammering.
Mm. 4 eller 5?
4 eller 5. 4 är den optimala storleken enligt den amerikanska armén och Navy SEALs.
Mm-hmm.
Men jag tänker att jag tycker att 5 är den optimala storleken för alltid någon som är borta.
Mm.
Och jag brukar säga att ungefär 20% kan du räkna med borta eller borta. Så här, så att ingen
det är där den där halvan kommer in. 4,5 är det optimala, ja, helt enkelt.
Ja, nej, men det, jag tänker i Navy Seals är ingen som vabbar till exempel.
Så inte det.
Nej, men då skickar de in då är de ändå 4. Du kan inte så här sticka mitt i ett uppdrag.
Nej, grabbar, jag måste hem. Jag ska vabba.
Exakt. Nu, influensa. Nu ringde de från dagis och säger: det är väldigt snorigt här så jag måste sticka. Ja. Din dotter kräktes precis på halvmattan. Ja, vänta ett litet tag, kanske 3 timmar, så har vi den här skurken. Sen kommer jag och hämtar henne.
Ja.
Nej, också i när vi jobbar med Wardley-kartor så pratar vi om att vi bryter ner systemet i komponenter. Det är ju liksom komponenter, komponentorienterat.
Mm.
Och ett sånt mönster då är att man tänker smått och så har man små team som orienterat kring de här komponenterna.
Mm.
Så jag satt och klurade lite grann över situationen där jag är nu.
Mm.
Och tänkte så här, men vad har vi för komponenter? Och när jag zoomade ut ifrån våran Wardley-karta och zoomade ut och sen så tänkte jag, men vad har vi för komponenter för att lösa kunders behov? Och sen så började jag kartlägga det och så tittade jag där och då såg jag ju. Kommer på att tänka på att nej, men vi har ju en jäkla massa grupper som hanterar en massa subsystem som hänger ihop med varandra.
Mm.
Och det är de här interfacen, de här gränsytorna som är koppling mellan komponenter där. De är viktiga att titta på då. Och då är det viktigt att tänka på vad du har för vad du är i för skede. Vi har flera kundanpassade system som ligger i anpassade. Vi har också några som är produktifierade. Vi har faktiskt också internt någonting som jag tycker är lite mer stapelvara.
Mm-hmm.
Eller börjar bli stapelvara. Vi har ett datacenter som flera använder sig av.
Mm.
Och hur funkar det då då? Nej, men då glider vi in på nästa doktrinmönster som är att tänk, talang och attityd. Vad behöver du för några? Vad behöver du för någon talang eller vad behöver du för kunskaper i en grupp som jobbar i skedet födelse med produkter som liksom håller på att födas? Eller liksom, vad behöver du för kunskap och attityd i de som jobbar med anpassade komponenter eller födelsekomponenter?
Mm.
Och här är vi inne på det här som vi pratade om förra veckan. Upptäckare, nybyggare och stadsplanerare. Kommer du ihåg det?
Ja.
Det var lite kul. Jag var lunchade med vår kollega Ville i veckan. Och så började vi prata lite grann om hur det var på uppdraget. Då berättade han för mig men hur han hade och hans grupp hade kommit fram till en lösning. Men här har vi en enkel lösning på det här problemet. Och det var x antal rader kod. Och sen så när han hade förklarat det här 3, 4 eller 10 gånger för en massa med andra. Och kände så här, nej men det här borde folk kunna nu. Då kom jag direkt att tänka på de här olika kategorierna eller olika typen av attityden av människor. Och sa att vi ville så här, nej men du, för mig så är du en typisk upptäckare. Sån som upptäcker nya lösningar och problem, du får det omöjliga möjligt. Men sen tröttnar du på det där och vill liksom bara gå vidare.
Mm.
Då måste ju någon komma och stjäla din idé. Och de här nybyggarna då är det som stjäl idéer av upptäckarna. Som vi sa. Och sen så gör de en liten produkt av det hela. Och sen kommer stadsplanerarna och stjäl den här produkten. Och så gör de någonting, liksom sätter det här i system.
Mm.
Så jag kommer att tänka på det. Att vi går ifrån någon form av kod. Och sen så kanske vi bygger upp ett litet bibliotek kring det där. Och sen så kanske det blir ett ramverk. Och sen så kommer det tillbaks igen till upptäckarna som använder det här lilla ramverket. Och så ställer de sig och använder ramverket. Och sen så upptäcker de någonting nytt och gör någonting nytt. Så blir lite, och sen så har vi den här liten cykel där. Och sen så vi kan ju ha, och sen så kommer någon och säger att ja, så har de använder de 3 ramverk. Och sen så gör de en produkt av det hela. Och sen open sourcas den. Så blir det en stapelvara.
Mm.
Och det var så himla tydligt då när jag satt och snackade med Villa att vissa personer tycker att det är dötråkigt att vara liksom lite längre till höger i systemet utom mot stapelvarukanten, och vissa tycker att det är alldeles för, det händer alldeles för mycket, blir så virrigt och sådär när de är för långt till vänster.
Mm.
Så tänk när ni gör grupper som ska förvalta eller ska de upptäcka eller vad ska de göra, så att tänk, vad är det för typ av människor ska göra det här, vad är det för attityd de har, vad behöver de för talanger när vi skäl från vänster hela tiden.
Och ibland kan det ju vara bra att ha blandningar också.
Mm.
Man kanske inte bara behöver upptäcka det på en grupp liksom, utan det kan vara bra att ha någon form av blandning.
Ja, det tror jag. Jag tror att det är sunt. Det sista mönstret här som vi går in på, det är så här att förvänta dig och designa med förändring i tanken.
Mm. Konstant förändring.
Ja, men det är ju det. De här produkterna, de åker från vänster till höger i den här kartan. Men vi vet inte när. Och vi vet inte vilken produkt heller.
Nej.
Men vi skulle kunna designa för den, så att säga. Och, eller det är rättare sagt det som det här mönstret. Det är ett bra mönster att göra det. Så om vi ska prata lite mer om doktrin då. Hur ska vi välja mönster? Nu har vi rabblat upp ett gäng mönster. Det här, använda ett gemensamt språk, var transparent, utmana antaganden, hitta och ta bort dubbletter, använd rätt metod, tänk smått, små team, talang och attityd och förvänta och designa med förändring i tanken. Så här. Mm. Men då har vi våran lilla fräsiga Wardley-karta här. Det är väldigt intressant för att den, bara genom att upprätta, bara genom att kartlägga här, så har vi faktiskt använt en väldigt massa doktrinmönster. Bara genom att göra den här kartläggningen så har ju kunden då att fokusera på kundens behov. Och det är ett stort steg framåt om vi nu har fokuserat på våra egna behov förut. Vi har ett gemensamt språk. Vi har den här kartan. Vi har de här termerna och uttrycken som kommer av den. Vi har en helt annat sätt att se så här, använder vi rätt metod? Vilket skede är vi i? Är vi födelse, anpassad eller produkt eller stapelvara? Okej, ja, men då kan vi faktiskt använda rätt metod. Vi har små komponenter. Vi kan hitta den här komponenten här nere. Ja, så använder vi, ringer vi in den och säger så här, nej men det ska det här laget ta hand om. Så behövs liksom en liten grupp om kanske 3-4 personer som tar hand om den komponenten. Och genom att titta då i vilket skede det är så kan du ju välja så här, okej, men personer med den här attityden och den här talangen, de kommer förmodligen vilja jobba på den här produkten eller den här komponenten. Och så kan vi designa för evolution genom att kanske titta på de här gränsytorna och se så här, okej, nej men den här komponenten är på väg in i ett annat skede. Vi kommer kunna stjäla det här från den här gruppen. Vi stjäl från vänster. Vi vet att det kommer hända snart, så vi upprättar en grupp här som kommer stjäla det där och ta det där in i stapelvarudimensionen. Eller stapelvarustadiet. Så jag satt och tänkte på det här. Och det här ger mig ett helt annat sätt att resonera. Men vi är ofta så upptagna med nuet så vi glömmer att planera. Mm. Har du tänkt på det någon gång?
Mm, verkligen.
Så att om du... Nu har ju du spelat väldigt mycket mer WoW än jag.
Ja.
Jag tror att du har suttit i en sån här... Jag vet inte, i det tidiga skedet när du spelar WoW och så försöker du ta dig an någonting. Och sen så tänker hela det här laget, vi kastar oss in i den här grottan och så bara kör vi.
Mm. Leroy Jenkins.
Leroy Jenkins!
Roger, fuck, stick to the plane, stick to the plane!
Precis. Det är en hyggligt intern referens, men det är en typ så, eller hur? Ja. Hoppar in i en grotta och så står folk och tänker, vad ska vi göra nu? Och så är det någon som bara får feeling och kutar rakt emot och ja. Väcker typ den här lilla jätten eller vad det nu är som ligger och sover där och så blir hela partiet slaktat.
Ja.
Men det är ungefär så som vi beter oss på företag. Och det slutar ju ofta med då att alla tänker så här, nu har vi en bra produkt, kör! Motsvarigheten till det inom WoW, det är att du bara kastar in i en batalj och så står där så ser du hur dina healers, de bara wipas följt av att de börjar kontrollera mobben här och sen så ger de sig på tanksen och sen DPS och sen är det kört.
Mm.
Och här är liksom strategin som vi pratade, som jag nämnde förut, det här att vi hamnar oftast i det här beslutets tyranni som är så här, när, var och hur.
Mm.
Men istället så när vi blir lite mer medvetna om situationen så går vi till här var först. Var ska vi attackera? Var ska vi lägga in våran stöt? Ska vi fila på våran komponent som ligger i produktområdet? Eller ska vi fila mycket mer på våran födelsekomponenter?
Mm.
Så vi ställer oss vårat var för varför istället. Vi beställer oss, ställer oss, men där! Där ska vi sätta in en stöt. Och då tittar vi på vår x- och y-koordinat i kartan. Alltså det som ligger, hur y-koordinaten är, liksom hur nära kunden ligger det här.
Mm, hur synligt är det för kunden?
Ja. Och x-koordinaten är då okej, i vilket skede är den här komponenten?
Ja.
Så bestämmer vi oss för, okej, här tycker vi att det är viktigt att göra någonting. Den här komponenten behandlar vi fel eller så vill vi behandla den på ett annat sätt. Sen, varför? Så sen ska vi också komma ihåg att det här är en karta. Det är en modell. Och modeller är modeller, alltså är de felaktiga, men användbara.
Mm.
Så jag tänkte att jag skulle försöka illustrera det här med liksom hur det kan gå till på ett möte. Mm. Och sen ska jag illustrera det på ett annat sätt.
Okay.
Så ska du få se hur det känns ungefär, hur det ser ut i dagens läge på massa olika möten. Så här skulle det kunna gå till. En CTO kommer in och snackar med en CIO. Så säger han så här: servrarna är installerade och allt flyter på bra. Och säger CIO: bra, molnbaserat, det är det senaste. Nu kan vi testa med några pilotprojekt. Och så säger CTO igen: ja, men det har vi redan undersökt. Virtualisering, det är i princip detsamma som det är som molnbaserat. Och vår leverantör, de har lite tjänster kring det här som vi tänkte vi skulle hoppa på. Som vi kan använda. Och säger CIO: perfekt, gör det. Vi vill ju inte halka efter i det här informationskriget. Ja, känns det lite så här... Ja, det skulle kunna gå till så där. Mm, men så tar vi analogin här med hur det här händer i strid.
Mm.
Vad som händer då? Då kommer kaptenen in. Han ska snacka med sin överste här, eller översten då. Kanonerna har kommit och vi har börjat provskjuta dem lite. De verkar funka. Och översten: bra, bra. Jag har nämligen hört att bomba kullar, det är det senaste. Vi kanske kan testa det. Ja, vi har kollat lite på det. Och bomba, det är typ detsamma som att använda mörsare. Och vår leverantör, de har mörsare faktiskt. Perfekt. Kolla in det. Vi vill inte halka efter i det här nesliga kriget.
Mm.
Det är lite grann så företag jobbar, tycker jag.
Mm.
Vi kommer ner någon som skriker och bara: molnbaserat! Och sen så börjar folk försöka trycka över saker i molnet utan att veta varför.
Mm.
Och vet om det ens är bra. De står där liksom bara trycker av med sina mörsare.
Mm.
Och jag tror att det kommer sig från en liten intressant grej som har att göra med: vi vet inte när en komponent träder in i nästa skede. Jag tror att du känner till den här kurvan som beskriver hur implementerat eller hur anammat någonting är. Har du sett den när man går ifrån early adopters?
Ja, just det.
Early majority, late majority och laggards.
Ja.
Och sen har vi innovators, allra allra först.
Mm.
Jag vet inte hur många konferenser jag har suttit på där frågan har ställts om agile. Om det har kommit över den här klyftan. Det är ett begrepp där, crossing the chasm. Mm, har du hört talas om den?
Ja, visst. Var någonstans befinner sig den där klyftan på kurvan då?
Den är före early majority. Och från, alltså mellan early adopters och early majority.
Aha, okay. Mm.
Och det är det som avgör då enligt de som upphovspersonerna till den här, om en produkt kommer bli en stapelvara till slut. Men det är lite intressant. För då kan man ställa sig frågan: hur många procent ska anamma någonting då innan det blir en stapelvara? Vad tror du skulle få för konsultsvar då om du ställer det här till någon så här managementkonsult?
Jag vet inte, 80%.
Det beror på, ska de svara. Eller det varierar lite.
Mm.
Aha, okej. Okay. Ah, nej, men då kan du ställa en annan fråga då. Och säga så här: men hur många år tar det innan någonting blir en stapelvara? Det varierar det också, säger de.
Mm.
Men hur kan man då skriva ut någonting på en sån kurva, liksom över tid, hur många ska anamma det här? Det är ett problem med det, om vi säger så.
Mm.
För det är ingen som vet. För till exempel guldtackor. Hur många procent äger en guldtacka?
Mm.
Det är inte jättemånga. Men är det stapelvara? Ja, det är det. Mm. Okej. Okay. Hur är det med mobiltelefoner? Ja, men det äger ju på personer 3 stycken av, till exempel.
Mm.
Ja, men är det en stapelvara? Jo, men det är det. Okay. Ja, men det är liksom, man vet inte så här hur många år det tar innan det blir stoppat. Och problemet... om det varierar i termer av tid och anammande då, hur kan man då rita ut det i en graf? Jo, men det är så här att det finns ett problem med den här, och det är att man har tagit tid det är inte med på den här axeln, utan det är två saker som gör saker till en stapelvara. Och det är tillgång och efterfrågan. Eller om man vänder på det, efterfrågan och sen tillgång, kanske till delkomponenter. Och efterfrågan är så här, men löser det här ett faktiskt problem för oss? Ja, det gör det. Ja, då ökar ju efterfrågan på det här. Och sen så kommer det finnas tillgängligt då till slut. Så vi ska inte blanda ihop evolution och spridning. För vi kan inte på förhand säga när någonting går ifrån ett skede till ett annat. Det kan vi bara säga i efterhand att det har skett. Det går genom någon form av så här evolution, och om man tittar på radio till exempel. Så man kan titta på hur det skedde. Ja, men först pratar man om radions mirakel. Och det här var ju några år sedan. Och sen så kommer saker inom litteratur som står så här, bygg din egen radio. Och då är man ganska tidigt. Då är man i födelsen av det här. Och sen så kanske kommer det så här, vilken är den bästa radion? En så här feature-jämförelse. Då har man gått in i en produkt eller en tjänst skedet. Och sen kommer man till stapelvaror och så här, vilka radioprogram ska du lyssna på? Då är ju radion väldigt etablerad. Men anledningen till att det blir så här då det är att utvecklingen den är liksom inkrementell ibland. Men ibland så är det bara så här att det kommer in som nytt sprängstoff i en utvecklingsprocess. Det som folk brukar snacka om så här disruptive, en disruptiv förändring.
Finns det ordet?
Nej, jag tror inte att det heter disruptiv.
Vi hittade på det ordet nu.
Jag hittade på det. Jag tror att jag kallar det, jag tycker att det är sprängstoff i någonting. Jag känner hur det står en managementkonsult väldigt bredbent och så säger han disruptive development.
Ja.
Och så pekar han med hela handen. Innan vi avslutar det här avsnittet så skulle jag vilja prata om lite signaler som indikerar på hur situationsmedvetna vi är. Och det har lite grann att göra med navigering och inlärning och strategier etc. Med hjälp av kartor så kan vi öka vår medvetenhet, i alla fall vad det gäller navigering. Om vi är lite mindre medvetna, då jobbar vi mycket med historieberättande. Ja, men så här gick det till på min gamla goda tid. Men om vi vill bli mer medvetna om vår egen situation ska vi jobba med kartor då. Vad det gäller inlärning, då ska vi börja jobba med lite reflektion. Och det gör nog ganska många. När vi ska jobba med mönster då ska vi försöka hitta de här specifika för sammanhanget och lite universella mönster. När vi jobbar med vår organisation kring våra komponenter, ja, istället för att jobba med funktionella och affärssilos så går vi mot förmåga och attityd, där vi pratar om de här upptäckarna och nybyggarna och stadsplanerarna. Och att vi minskar vår kornighet så att säga i teamstorleken, att vi tänker smått, mindre team för komponenter istället för våra stora team. Vad gäller metoder så kan vi använda oss av en mix av metoder som är i vissa sammanhang så lättrörligt eller lean eller lite normativa processer. Om vi vill jobba stort och vet exakt vad vi ska göra. Och det här språket då. Vi kan gå från ett grupplokalt språk till ett mer gemensamt språk med hjälp av kartor. Till exempel. En annan sån här viktig signal är, hur tänker vi kring behov? Det här ankaret och en signal att vi tänker fel, det är att vi tänker egna behov. Då är vi mindre medvetna om vår situation. Men om vi börjar tänka användarens behov så är vi mer medvetna. Och det finns en massa såna här, vad ska vi kalla det, signaler. Det finns en massa olika doktrinmönster som har vi tagit upp. Och det finns en ohygglig massa mer material. Och jag tror att vi måste stänga butiken här nu.
Mm.
Innan vi grottar ner oss fullständigt. Men det är ett väldigt, väldigt djupt ämne skulle jag säga.
Mm.
Stort och brett och djupt. Men vill ni liksom ge er på det här med kartläggning, då kan jag, eller vi rekommendera att ni beger er till det här materialet och läser lite mer om det. Och eller så tänkte jag att vi länkar till lite fusklappar och sätt att komma igång.
Mm, precis.
För om ni som jag känner er väldigt överväldigade just nu. Jag vet hur jag kände mig första gången när jag dök ner i det här. Väldigt överväldigad.
Mm.
Så låt det här sjunka in. Och sen så länkar vi till lite fusklappar och lite olika signaler som ser så här, okej, men var ska vi ta oss an snart?
Mm.
Så tror jag att vi med de orden stänger det här avsnittet och lämnar vårdlekartor bakom oss för nu.
Hur kan man få ta på oss då?
Då går det bra att twittra.
Mm.
Vag_74 eller Tobbe Anderberg för dig och Elnestam för mig. Sen går det bra med mail och då är det podd@agical.se. Och på LinkedIn så kan man koppla ihop sig med Tobias Anderberg. Slaktarlärling i Göteborg, eller hur var det?
Ja, precis.
Eller Ola Elnestam.
Det finns bara en.
Det finns bara en faktiskt. Med alla plus och minus det innebär.
Jag kan påminna förresten om att vi i de senaste avsnittens show notes också har en liten tävling. Man kan ju fortfarande vinna en t-shirt.
Yes.
Det är väldigt dåligt med gensvar på den tävlingen, känner jag.
Jag har för mig, och jag vet inte i vilket forum det var, men att vi har fått in en gissning.
Är det så?
Vi har glömt bort var. Så...
Den gissningen har inte jag sett.
Nej, så jag tror att den kan vara skickad till mig på våran Slack för väg 74-slacken. Jag har ett vagt minne av det.
Mm-hmm. Men det var en eller felaktig gissning då, eller?
Den är inte så felaktig. Utan den var faktiskt ganska bra.
Mm-hmm.
Och i och med att det är en av de få gissningarna så leder den. Så att, hör av er igen, ni som har gissat. Och ni som inte har gissat och vi är sugna på en astuff t-shirt.
Mm.
Gissa på. Vi stänger tävlingen snart nämligen.
Mm. Med de orden så tackar vi för oss då. När det här avsnittet släpps så är jag nästan på väg till Indien.
Ja, då får du ha det så bra i Indien.
Mm. Så tack för det här avsnittet, så hörs vi igen om 2 veckor.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!